En podcast från Aftonbladet.
Europa har skakats av ett nytt terrordåd. Under lördagen körde en 21-årig man in i en folkmassa i centrala Berlin där Pride-firande pågick. Han ska efter det ha attackerat flera personer med vad som beskrivs som en machete. En kvinna dödades och 29 personer skadades i vad som tyska myndigheter kallar för en islamistisk terrorattack.
The suspect tied to the fatal rampage at Pride Festival in Berlin has been shot dead by German police. They tracked him down to a garden complex on the outskirts of the city.
Den misstänkta terroristen som senare sköts ihjäl av tysk polis dömdes i våras till fängelse för förberedelse till terrorbrott. Domen ändrades till ungdomsvård och han skrev senare ut under skyddstillsyn. Han gick också i ett avradikaliseringsprogram och skulle ha haft sitt tredje möte där bara dagar efter attacken. Såna här bilburna terrorattacker har förekommit flera gånger i Tyskland. Det har gått lite mindre än 10 år sedan 13 personer dödades på samma sätt på en julmarknad, även då i Berlin. Hur stoppar man den här sortens terror? Går det ens? Och hur påverkar den här senaste islamistiska terrorattacken det högerextrema partiet Alternativ för Tysklands frammarsch? Lokala val väntas om bara några veckor i landet. Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily med mig, Love Isaksson Svensén. Och med mig för att prata om det här har jag Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Hej och välkommen, Wolfgang.
Tack så mycket.
Den här misstänkta, en 21-årig man, han sköts ju ihjäl av polis efter den här attacken. Vad vet vi om honom?
Vi vet att han är tidigare känd av polisen. Polisen hävdar att han har försökt ansluta sig till IS, Islamiska staten, i Syrien. Men att han stoppades på flygplatsen på väg dit och senare då dömdes för någon form av terrorrelaterat brott. Men det verkar som att hans straff omvandlades till villkorlig straff. Och det kan ha berott på att han ska ha deltagit i en så här avradikaliseringsprogram. Det verkar ju tämligen klart att det är en person med islamisk radikala åsikter som står bakom det här.
Vad vet vi om misstänkt motiv till den här attacken? För den skedde ju också mot ett Pride-firande. Det är ju Pride-vecka nu i Berlin.
Ja, precis. Så vi vet ju att bland många radikaliserade muslimer så finns det ju ett väldigt hat mot homosexuella. Vi vet ju hur det var exempelvis när Islamiska staten hade sitt kalifat 2014 i Syrien och Irak. Då var det ju till och med så att man kastade människor som man hävdade var homosexuella från taken högt upp ner till marken och så vidare. Så att det finns ju ett väldigt hat mot homosexuella, och det ser ju ut att ha varit ett motiv i det här fallet. Och vi hade ju ett liknande dåd, skulle man kanske kunna säga, inte på samma modus operandi, men i Oslo 2022 var det en man, en islamistisk terrorist, som öppnade eld mot några gaybarer där flera människor dödades. Så att det verkar ju finnas en sån att man... Det här, homosexuella är liksom en väldigt utsatt grupp när det kommer till islamisk terrorism.
Och Pride-firandet, det har ju startat även här hemma i Sverige den här veckan. Hur påverkas det firandet av det här som har hänt nu?
Jag skulle tro att det lägger en viss sordin på stämningen, för det är klart att det är uppenbart för alla att ett sånt här terrordåd skulle ju lika gärna kunnat inträffa i Sverige som i Tyskland. För jag menar, i Tyskland trodde man ju att man hade vidtagit alla åtgärder, där man hade stängt av så att det inte skulle kunna gå och köra in några bilar längs den här vägen, där han ändå lyckades komma in med en bil. Så att det är uppenbart att det är väldigt svårt att skydda sig mot den här typen av dåd. Och nu säger ju arrangörerna för Pride i Stockholm att de har väldigt bra koll, att de har bra samarbete med polisen och så vidare. Och att det inte finns några tecken som tyder på att det skulle vara några terrordåd planerade. Men det är klart att det är ju ändå väldigt olustigt när någonting sånt där händer precis innan en sån här stor fest ska gå av stapeln här hemma.
Och den här attacken, den skedde ju i Berlin, i Tyskland. Hur har omvärlden reagerat på det här?
Med fasa, skulle jag säga, och fördömanden. det har strömmat in kondolenser från olika statschefer och organisationer och människor. För det är klart att många ser ju det här som ett angrepp mot den här friheten som vi har i västvärlden, där man själv kan bestämma vem man vill gifta sig med och vilken typ av sexuell läggning man har. Man behöver inte liksom smyga med det som man måste göra i många andra länder. Så att det är många som är väldigt upprörda över den här typen av attacker. Och samtidigt så ska man ju komma ihåg att just Tyskland har ju en väldigt lång historia av islamistiska attacker. Sen 2015 så har det inträffat ett 20-tal islamistiska terrorattacker i Tyskland. En hel del med just den här metoden att man kör på människor med bil, men också knivskärningar och andra typer av dåd. Och det var ju också så att när de här terrordåden inträffade 2001 i USA, det var ju tre av de piloterna som styrde de här planen in i skyskrapen och andra byggnader. De hade ju sin hemvist i Hamburg i Tyskland, så att Tyskland har ett stort islamistiskt problem, måste man säga.
Terrorattacker där gärningsmannen använde sig av en bil för att köra in i folkmassor har blivit allt vanligare. De senaste 10 åren har de utförts i Sverige, på Drottninggatan, men också i städer som London, Barcelona och New York. Hur förhindrar man terrorattacker som utförs utan vapen? Vi pratar mer med Wolfgang Hansson här i Aftonbladet Daily. Alldeles strax. Och du var inne på det, Wolfgang, att utföra sådana här terrorattacker genom att köra bilar in i folkmassor har ju genom åren ändå blivit allt vanligare. Som du nämnde, det har gått ungefär 10 år sedan 13 personer dödades på samma sätt på en julmarknad, även då i Berlin. Och sen dess har det ju sådana här attacker skett i London, Barcelona, New York, bland andra städer. Varför ser vi den här utvecklingen?
Det har blivit vanligt därför att myndigheterna har blivit väldigt duktiga på att förebygga terrordåd. Man har ju, det är väldigt svårt numera att genomföra terrordåd riktade direkt mot staten, liksom mot statliga anläggningar och så vidare, därför att säkerheten har blivit så mycket bättre. Och då har terroristerna istället gått över att rikta in sig på mjuka mål, det vill säga vanliga människor. Det var ju, vi såg ju det här i Stockholm också, när Rakhmat Akilov körde sin lastbil på Drottninggatan och dödade flera människor och skadade en massa. Det är ju liksom ett enkelt och billigt sätt att genomföra terrordåd. Och dessutom så är det, tror jag, också väldigt mycket så idag att terrordåd planeras inte liksom centralt längre lika mycket, utan det är väldigt mycket enstaka personer eller små grupper av personer som genomför terrordåd. Och då har inte de resurserna som krävs för att genomföra de här spektakulära dåden som exempelvis 11 september 2001, utan man gör det på det enkla sättet man kan. Man attackerar folk med kniv, man kör på dem med bil eller på andra sådana här enkla sätt.
Du nämnde det, myndigheterna har ju på många sätt blivit bättre på att stoppa terrorattacker, men samtidigt så sker de ju. Och om man liksom ser just på de här bilattackerna, hur stoppar man den sortens attacker då? Går det?
De är ju jättesvåra att stoppa. Därför att du kan ju inte spärra av varenda gata där människor rör sig. Men det man har gjort på många ställen där, så här offentliga platser som är lite symboliska eller där det är väldigt mycket människor rör sig, då sätter man ju upp sådana här betongsuggor och att man spärrar av så att bilar inte ska kunna köra där. Men du ska fram med varutransporter, du behöver liksom komma fram med utryckningsfordon och så vidare. Så då måste man ju ändå ta bort de här. Och det är inte säkert att terrordåden inträffar just där man har satt upp de här hindren, utan ofta så väljer väl terroristen då någon annanstans där de kan ta sig fram. Och till och med här i Berlin, där man då hade sagt att man hade vidtagit åtgärder för att förhindra bilar från att köra på den här vägen, så lyckades man ju ändå köra in en bil här. Så att det är ju uppenbart att det finns alltid luckor i det här skyddet som gör att det är otroligt svårt att skydda sig mot personer som är väldigt motiverade att genomföra den här typen av handlingar och som dessutom kan göra det utan att det går i förväg att veta att just den här personen tänker genomföra ett terrordåd. Jag menar, polisen hade ju koll på den här personen, han var ju radikaliserad, Det var den här killen i Oslo som genomförde dådet mot gaybarna där också. Men att samtidigt att då veta att just den här personen kommer att genomföra ett terrordåd vid just den här tidpunkten är väldigt svårt så länge den personen inte kommunicerar med andra och avslöjar vad han tänker göra i förväg. Och det hade den här personen uppenbarligen inte gjort i Berlin.
Och terror och säkerhet är ju två otroligt centrala frågor som diskuteras dagligen i medier. Myndigheter och politiker har fullt fokus på det, inte minst på EU-nivå. Hur samarbetar de europeiska länderna idag för att stoppa den här terrorn? För den dyker ju upp lite överallt inom EU.
Ja, och det har ju gjort att man har utökat samarbetet väldigt mycket. Förr så var det ju mer eller mindre vattentäta skott mellan olika länders säkerhetstjänster. Men nu samarbetar man ju väldigt nära och man tipsar varandra. Och man har ju också, man ska ju komma ihåg att även om det då inträffar terrordåd fortfarande så är det ju också så att polis och säkerhetstjänster stoppar en rad terrordåd som annars skulle ha genomförts. Just därför att man har det här samarbetet. Men hur mycket man än samarbetar så är det ju inte säkert att man kan stoppa alla dåd. Och särskilt inte de som genomförs av ensamagerande terrorister som inte då meddelar sig med omvärlden på något sätt utan bara gör det på ett infall eller plötsligt bara utför den här handlingen utan att man i förväg har kunnat liksom spåra den på något sätt.
Om vi blickar framåt lite, vilka utmaningar ser du framöver när det gäller att förebygga framtida terrordåd? För de utvecklas ju också som allting annat i samhället.
Ja, precis. Och det är ju ofta så att terroristerna ligger ofta steget före. När man stoppar en metod så hittar de på andra metoder. Och nu har man ju försökt stoppa just det här med att man kör på folk, kör in olika folksamlingar på olika sätt. Men det är ju som sagt omöjligt att lyckas med det fullt ut eftersom vi är ju ett bilburet samhälle och det finns ju fordon och människor och vägar och trottoarer överallt. Det går liksom inte att skydda sig överallt mot den här typen av dåd. Det man får göra är ju att försöka ha så bra underrättelser som möjligt så att man har kartlagt de här islamistiska kretsarna och även då högerextrema och vänsterextrema kretsar där man planerar terrordåd. Men det svåraste av allt är ju just de här ensamagerande terroristerna, de här som vi kallar lone wolf. Nu är det ju för sig väldigt ofta så att även om det är en ensam som agerar så finns det ofta någon annan bakom som antingen har pushat den här personen eller hjälpt till med pengar, finansiering eller så vidare. Men det är ändå, när det är en sån här väldigt tajt liten grupp så är det ändå väldigt svårt att avslöja. Så länge man inte liksom får något tips eller kommer de på spåren. Så jag tror att det är liksom, vi får vänja oss vid att då och då så kommer den här typen av terrordåd att lyckas. Det är omöjligt att skydda sig 100%. Och det gäller ju framförallt att hålla ögonen på liksom nya metoder som terroristerna kan tänkas använda för att stoppa dem innan de kommer till skott.
Och den här senaste attacken då, den skedde ju i Berlin. Det har ju, när vi pratar nu så har det gått ganska kort tid sedan det skedde. Men myndigheterna i Tyskland, de beskriver den här attacken som misstänkt islamistisk terror. Hur påverkar det politiska klimatet i Tyskland? Jag tänker bland annat på det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland som växer. Och de väntas ju vinna ett kommande delstatsval här med ganska god marginal.
Ja, det är klart att det påverkar. Eftersom det här, varje gång ett sånt här dåd inträffar så blir det nytt bränsle i debatten om invandring och om islamism och högerextremism. Så att det här dådet riskerar ju naturligtvis att spela AfD i händerna, det här tyska högerextrema partiet. Och när, dessutom så är ju det här valet i delstaten Sachsen-Anhalt i september, början av september. Det är ju en delstat där AfD redan har runt 40% av rösterna i opinionsmätningarna. Och där de har stor chans att då, för första gången i Tyskland då, sedan andra världskriget, att ett högerextremt parti kan kontrollera en hel tysk delstat. Och den chansen ökar ju naturligtvis efter sånt här dåd. För att det är många då som kanske har tvekat att rösta på AFD. Som kanske då känner att nej, men nu är det så illa här med sådana här terrorråd. Nu måste vi verkligen se till att få bukt med det här. Och då röstar jag på AFD istället för på de andra partierna som uppenbarligen inte har lyckats få bukt med terrorismen. Så att absolut, det kan ha en väldigt stor inverkan på åtminstone på det valet. Sen ska man ju komma ihåg att det är ju ofta så att när sådana här terrordåd inträffar så blir det ju väldigt mycket fokus på det direkt efter. Sen när det har gått några veckor så glömmer folk lite grann av det här och den vanliga vardagen kryper in på. Och då är det ju oftast ekonomiska frågor som avgör vem man röstar på snarare än terrorism.
Sist här hörde du Wolfgang Hansson, fristående utrikesanalytiker. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Ett nytt avsnitt kommer varje vardag, så vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.